Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden Under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta vårt kommunalråd Andreas Schönström. Vi kommer att prata om kollektivtrafiken här i Malmö, om de förändringar som är på gång. Det är ett långtida projekt som varar fram till 2029, om att lägga om busslinjer och effektivisera och så vidare. Allt det där kommer vi att samtala kring, och vi kommer också prata om taxor och mycket annat som handlar om tryggheten och synkningarna mellan medtrafikanterna här i Malmö. Då hälsar jag Andreas Schönström, vårt kommunalråd här i Malmö, varmt välkommen till vår podd.
Tack.
Du och jag ska börja vårt samtal med att samtala kring det här med kollektivtrafiken. Det har ju varit en het fråga ganska länge och så, men det känns ju lite mer som att man har fått stabilitet i det nu med dragningar och linjer och så vidare. Hur beskriver du kollektivtrafiken här i Malmö idag? Har den blivit så mycket bättre, eller är den fortfarande en utmaning?
Ja, men alltså, man ska ju helt klart för sig att alla linjer kommer att ha dragits om till 2029. Så att vi har ju inte sett ens början på alla de förändringar som kommer, och som jag vet kommer att generera mycket frustration hos vana bussresenärer som är vana vid att ta en viss linje och hoppa av i en viss hållplats och byta kanske inte i en annan linje. Jag har redan fått en del sådana brev, och då är det ändå inte så stora förändringar än. Men jag tror, precis som vid alla föreningar, så är det ju så att väcker mycket kritik initialt. I det här fallet så tror jag faktiskt kritiken kommer gå över när vi är färdiga. Därför att Malmöborna kommer ha flera expresslinjer att välja på, vilket gör att man aldrig kommer behöva titta på en tidtabell för att de går så kontinuerligt. Kopplingarna till tågen kommer bli bättre än tidigare. Och sen så ska vi ju göra stora förändringar på våra terminaler. Alltså, lustigt nog så kallas ju Värnhemstorget och Södervärn och Gustavstorget för terminaler i de här sammanhangen. Mm. Men de ska ju byggas om och fräschas upp och göras vid och så. Och jag tror att det kommer vara välkomnas de förändringarna hos Malmöborna, hoppas jag.
Men varför just denna förändring av detta? Är det något som man ser alltså behov av, eller är det så att man vill ha ett bättre flöde i trafiken? Eller?
Ja, det är egentligen allt möjligt. Men man kan säga att grund och botten så är det så att vi har skrivit under ett avtal med staten och Region Skåne som kan stå för storstadspaketet. Och i det storstadspaketet åtar sig staten att finansiera 50% av alla investeringar i kollektivtrafik, 25% av alla investeringar i cykelbanor. I utbyte mot den investeringen så har vi då lovat att bygga lite drygt 27 000 nya bostäder i Malmö. Som ansluter då till den här kollektivtrafiken. Så det hänger egentligen ihop. I takt med att staden bygger bort bostadsbristen och bygger nya bostäder, så måste människor kunna röra sig på ett smidigt sätt i staden, antingen med cykel eller kollektivtrafik. Så jag brukar säga det, när vi diskuterar kollektivtrafiken, så kan man inte säga den isolerat från bostadsbyggandet, utan det hänger ihop. Det finns ofta klämmiga förslag på hur bussarna egentligen borde gå. Men då ser man inte hela linjen. Man ser oftast bara den hållplats man bor vid, eller den hållplats man ska hoppa av vid. Och då brukar jag säga du måste se hela linjen. Någonstans längs med linjen så finns det kanske ett område som vi ska bygga ett helt nytt bostadsområde som vi ska bygga. Och då hänger det ihop. Så det är ett jättestort pussel.
Men i detta pusslet, för jag tänker liksom den här att i trafiken så ska alla ting synkas och så vidare. Alltså jag tänker, om vi då lägger in det här begreppet också med lite trygghet, hur ska man få liksom de både Malmö säkrare för busstrafiken, kollektivtrafiken, men också givetvis för gång- och cykeltrafikanter och så vidare. Hur ska man kunna synka detta? Har man ett tänk om det också?
Ja, det är ju den stora utmaningen. Vi hade ju ett uppdrag, det uppdraget egentligen har ju nu mynnat ut i massa förslag på åtgärder, men vi hade ju ett uppdrag i förra året till fastighetsgatukontoret om att utreda hur vi kan förbättra stadens trafiksäkerhet och trafikbeteende. För jag tror att många som liksom jag, och så sent som i morse fick jag påtala för en sån här elsparkcyklist.
Just det.
Att det var en trottoar han körde på. Mm. De var dessutom två på den här elsparkcykeln. Och det är ju fruktansvärt frustrerande. Jag har liksom ingenting emot att folk åker elsparkcykel eller cyklar och sånt där. Men om alla bara lärde sig lite trafikvett. Och det håller vi på att titta över nu. Hur kan vi göra detta? Jag tror mycket att man ska börja i tidig ålder som allting annat i skolan och liknande. Och jag tror att vi har tappat en del som man hade förr i skolan. Jag brukar påminna folk om hur många som var skolpolis och så. Jag var skolpolis. Var du skolpolis?
Ja, det var jag.
Hade du en sån här orange kamp?
Ja, just det. Med reflexer och så.
Ja, men det är fint. Mm. Och jag minns tydligt när polisen kom ut i klassrummet med en sån här bilmatta. Så de vecklade ut på mitt i klassrummet. Och så fick alla samlas där så visade de lite trafiksituationer med bilar och gående och så. Och jag tror att mycket av detta arbetet har försvunnit. Och därtill liksom så har också samhället blivit sämre på det sättet. Jag tycker människor har sämre respekt för varandra idag. För mig handlar det om vanligt liksom folkvett, att man beter sig liksom ordentligt med ett annat människa och visar hänsyn. Och då fattar ju vem som helst att jag får inte cykla på trottoaren. Det är bara så. Liksom. Jag får inte köra för fort. Jag får inte köra mot rött. Jag får inte ignorera stoppskyltar. Och det tror jag liksom att vi behöver liksom återerövra det. Så nu har vi till exempel beslutat om att vi ska anlägga en temalekplats för ämnet trafik då, som ska kunna bemannas så att skolorna ska kunna ha undervisning där. Ungarna ska kunna ta med sig några cyklar eller låna cyklar på plats för att få den undervisningen. Vi har ju sänkt till 30 vid varje skola. Ska försöka se till så att Malmöborna efterlever det också. Vi tar nya tag nu och uppvaktar regeringen eller Trafikverket på nytt för att, eller rättare sagt Transportstyrelsen är det, om att få sätta upp hastighetskameror inne i staden. Stockholm har ett spännande arbete på det som vi nu uppvaktar Stockholms stad med att bli partners i det och kommer efterfråga polisen här lokalt om de skulle vara intresserade av att delta i ett sånt samarbete. Så det är liksom mycket på gång samtidigt. Sen så, som du kanske såg i tidningen för ett par veckor sedan, ett litet men väldigt efterfrågade åtgärd egentligen. Litet försök som vi börjar med nu på Norra Sofielund. Där man får låna villaföreningar, byalag och sånt kan få låna blomkrukor som kommunen ställer ut då på den lokala gatan. Så att man bildar såna här chikaner. Mm. Så bilarna får köra lite sakta. Så. Mm. Alltså det är mycket sådana saker. Mm. Men sen så när det gäller just kollektivtrafiken som du börjar med. Så har vi också nu en försök med kameror på bussarna. Till exempel för att skydda de boende. Vi ser över kontinuerligt nu alla busshållplatser. Förstärker belysning och liknande. Vi har ju erfarenheter sedan tidigare. Hur man ska göra och inte göra när man utformar busshållplatser. Till exempel för de här expressbussarna ska man inte ha ett långt sammanhållet väderskydd. Utan man ska snarare ha korta väderskydd med mellanrum. Så att människor känner att de kan gå därifrån ifall de tycker det är obehagligt. Om man ska ha bra belysning. Det är massa sådana här saker som vi håller på med kontinuerligt nu och utvärderar.
Som alla känner till så liksom i bilen så finns det som kallas dödens vinkel. Mm. Då man inte kan se. Och det är det jag menar med runt om i gatorna och så vidare. Där cykelbanor möter de stora vägarna och där bussarna går. Och så det är det jag menar med just de döda vinklarna. Hur man kommer att jobba med det. Och till exempel här vid Nobeltorget har vi ju en sådan som inte känns som den är färdig, den cykelbanan här över och så. Det är ett exempel av många andra. Hur tänker man här? Hur jobbar vi här med den frågan?
Där jobbar man ju mycket med trafiksignaler och när trafiksignalerna ska träda in. Till exempel när det gäller just där vinkeln för svängande trafik och det finns en cykelbana som går rakt fram. Så brukar man till exempel ställa in trafikljusen så att de släpper iväg cyklarna innan bilarna. Det handlar bara om några sekunder, oftast 5 sekunder och liknande. Men det är just för det här att när då ser bilisterna och bussförarna att här är cyklister på den här cykelbanan. Och måste då vänta in dem. Så det är mycket sånt man jobbar med. Och det där digitala, det blir allt vanligare. Särskilt nu när vi ska bygga om Värnhem har vi tittat väldigt mycket på det. Och vi har simuleringar idag hur trafikljusen ska fungera både för att öka trafiksäkerheten vid svängande som vi pratar om nu. Men också för att undvika köer.
Mm.
Och det är många som skriver till mig och säger vi har inte gröna vågen i Malmö. Det här med att trafikljusen blir gröna när man närmar sig. Man hinner mellan trafikljus och så. Och det brukar alltid upplysa om att nej, det är några decennier sedan man jobbar med det. Det är en väldigt gammalmodig teknik som man har lämnat sedan länge. Idag kan man säga så här, trafikljus idag fungerar mer som en myrstack nästan. Och då ska man veta ungefär hur myror rör sig. Men då kan man säga så här att trafikljusen idag är så pass intelligenta så de känner av hur många fordon som står vid rödljuset. Hur länge de har fått vänta. Och vem som borde släppas förbi för att undvika kö vid nästa ljus. Så att när du kommer fram till trafikljus idag så ska du veta om du kan släppa på dig direkt. Eller om du är ensam vid korsningen. Att du borde ha rött för att vid andra, i den korsande trafiken så står det 3 bilar och väntar. Mm. Den ska känna av allt det och då släppa på allt eftersom. För att undvika de här köerna och så. Och i rusningstrafik är det där jättesvårt. Det är ju alltid som det är, men när det blir väldigt många. Men till 99% av fallen så fungerar det ganska väl. Så vi har färre olyckor idag än vad vi har haft tidigare. Och vi har färre köer och väntetid än vad vi har haft tidigare. Mm. Det är bara det att man kan inte räkna med att bara för jag har grönt vid det här ljuset så har jag grönt vid nästa när jag kommer fram dit. Därför så funkar inte systemet. Det kan finnas fotgängare och cyklister från andra hållet som är fler människor. Och då släpps de på före dig som är bilist om du sitter i en bil och du är den enda som väntar. Så det är spännande.
Så man kan säga att det finns smart tv, det finns smart telefoner och numera också smarta trafikljus.
Ja, precis. Och det är väldigt spännande för de som vill veta mer. Det här är lite fascinerande. Man blir
du
lite
älskar nördig. Sånt.
Man blir lite nördig. Men det finns faktiskt gott om filmer på YouTube om man vill titta mer på hur detta fungerar.
Mm. Så tipsar vi alla.
Ja.
Vill ni se mer av detta med de smarta trafikljusen, gå in på YouTube.
Ja. Ja.
Jag tänkte också liksom här, för man har ju pratat om att kollektivtrafiken ska liksom effektiviseras och den ska bli konkurrenskraftig mot bilen så att folk väljer bussen och kollektivtrafiken istället för sin bil. Mm. Hur långt har vi kommit i detta? För att jag tänker också att vi kan ta in den frågan också i detta resonemang att det här med turtäthet, alltså hur mycket kan man effektivisera? För det är ju ändå någonstans trafiken och är det då köer och så vidare så blir det ju massa bussar som står i kö.
Absolut.
Hur jobbar ni och vi med de här frågorna?
Och så är det. Det är ju ett av problemen vi har haft nu med Bäsgatan, vilket har gjort att vissa busslinjer, särskilt regionbussar, har fått ny dragning nu. Jag har fått en del arga brev från Tigelsjö så varför buss 150 inte stannar vid Södervärn längre.
Ja.
Och det är ett av de skälen. Vi hade i morgontrafiken kunde vi ha 11 regionbussar som låg efter varandra på Bäsgatan. Och sedan så fortsatte de 11 regionbussarna på Amiralsgatan för alla skulle ner till centralstationen. Så vi hade ett långt samtal med Skånetrafiken om det här att därför de pengarna ligger i framkomlighet. Ju snabbare bussen kommer fram desto mer pengar sparar man. För det som kostar är chaufför och buss.
Mm.
Så det är tid, det är ju liksom verkligen pengar i kollektivtrafiken. Och då påtalar vi det och det kan man mycket enkelt se idag därför att varje buss har en GPS-sändare så du kan i realtid sitta och titta på datorn och se exakt var varje buss befinner sig och hur de sköter sig och så och hur fort de kör och så. Och då ser man väldigt tydligt när vi satt, för skojs skull när vi satt och diskuterade detta så kopplade de upp sig med systemet och då kunde vi se just det här. Det var en myriad kring Amiralsgatan, Bergsgatan och sen Jäklinggatan då. Därför alla kommer in. Bussarna söderifrån gick in till Södervärn. Bussarna norrifrån gick in till Värnhem. Sen möttes alla vid Jäkninggatan ungefär. Och sen skulle alla ner till Amiralna. Eller centralstationen. Och Så det här är ju det är liksom, man kan säga så här, vi har kommit väldigt långt i Malmö, men man ska vara medveten om idag är det nästan 7 av 10 Malmöbor som rör sig antingen via gång, cykel eller kollektivtrafik. 7 av 10. Då brukar jag påtala för alla bilister, jag är också bilist, men vi är undantaget, vi är den klara minoriteten i dagens Malmö. Så vi har kommit väldigt långt, men vi har mer att göra, och det är precis där med bussarna liksom. För kollektivtrafiken får ju inte orsaka problem för kollektivtrafiken. Så därför måste vi ha nya dragningar, måste ha nya anslutningar och så. Och det har vi ju diskuterat också, den här bussen som nu har glömt numret, som går från Trelleborg via Uxie in till Jägersro och så. Och där diskuterar vi mycket om den skulle gå till Södervärn. Då säger jag, är det inte bättre att den ansluter till Malmöpendeln så att folk får ta tåget i så fall sista biten om de ska hoppa av Jägersro och Fosie. Och när vi räknar på det så kommer vi fram till att ja, det var en mycket bättre lösning för att inte orsaka en trafikinfarkt sedan vid Södervärn. Nu ska ju Södervärn också byggas om, och det är så att Södervärn är en av de mest besvärliga punkter vi har i Malmö. Det är jättebesvärligt kring Södervärn och all trafik till sjukhusområdet. Så.
Ja, där är ju både akuta ambulanser, bussar och så vanliga bilister.
Ja.
Kaos.
Ja, det är precis. Så att där kommer vi göra ett rejält omtag nu. Och den bussterminalen kommer nog bli kanske lite estetiskt tråkigare, men mer rationell än vad den är idag. För att det går liksom inte att ha
hållplatslägen
lägen utspridda sig.
Nej, men man kan ju inte bygga ett busstorg sexet, alltså på något sätt.
Nej det, alltså man har ju försökt mycket i Malmö det här med att sprida ut hållplatslägen. Och jag tycker inte det blir särskilt lyckat. Jag bor ju vid Hylje, så jag är ju ofta, använder ju ofta Hylje som knutpunkt. Och jag måste säga, jag tycker inte det har blivit bra. Man har hållplatslägen lite varstans. Och för en som bor i stan är det lätt att orientera sig. Men för den som är turist eller besökare så är det besvärligt. Därför när man kommer upp från tågstationen så vet man inte riktigt var man ska ta vägen. Vilket hållplatsläge är det som gäller nu? Och det där har jag sagt att det måste vi förenkla. För det är väldigt mycket intrycket av hela resan. Är det lätt att byta om man måste byta? Och är det synkat med varandra? Men ja, det är utmaningar.
Ja. Fram till 2029 så ska man hålla på med det med kollektivtrafiken och dragning och så vidare. Hur kommer man sätta detta liksom i sjön? Är det från år till år, eller man gör vissa ingrepp efter ett par år så de är kraftfulla och sen går man vidare, eller hur ser planeringen ut?
Nej, det sker etappvis, och det sker nu allt eftersom. Jag vet inte, man har ju kunnat läsa i tidningen så sent som förra veckan om Davidshallsgatan som vi håller på att bygga om. Och det är jättetråkigt för handlarna där. Jag förstår deras frustration. De har blivit dubbelt drabbade längs med Davidshallsgatan. Dels på grund av pandemin givetvis. Men sen dessutom vår byggnation som skrämmer bort kunder. Men då
och som tar tid.
Ja visst. Det
har varit stängt hur länge som helst.
Ja, det kommer vara ett år ungefär. Och sen så, men där ska man komma ihåg det just det att Davidshallsgatan är då en pusselbit av alla. Så när Davidshallsgatan är färdig, ja, då börjar det bli dags för Gustav Adolfs torg. Så att, och det, men återigen tillbaka till varför gör vi detta då? Jo, det gör vi för att vi ska få plats med massa nya bostäder och bli av med bostadsbristen. Så att handlarna vid Davidshallsgatan, jag förstår deras frustration, men de är tyvärr en pusselbit i den mycket större helheten. Och då måste Davidshallsgatan klara en ny expressbuss, för det är det som ska gå där. Det ska gå en 24 meter lång buss där. Den kommer vara superbra, för de kommer få många fler kunder med busshållplats precis utanför deras butik eller restaurang. Så det kommer bli superbra när det är färdigt. Men det tar tid just nu. Men som svar på din fråga, det här sker successivt nu. Vi ska ju sedan bygga ny kollektivtrafikbro till Västra hamnen. Vi gör ju förändringar i Uxie till exempel, där vid järnvägsstationen. Och där kommer också bli nya hållplatslägen.
De är lite sporadiska bara.
Ja, de är lite sporadiska nu. Men det är samma där. Det handlar ju om liksom förändringar som sker sen. Sen har vi ute i Limhamn och på ön där vi utreder ny kollektivtrafikbro. Jag vet att de boende på ön är inte så glada för det. Å andra sidan så fort det är ett vägarbete på övägen som är den enda anslutningen till ön idag så är man inte glad för det heller. Så där behövs ju egentligen en väg till.
Mm.
Sen får vi se om den bär sig. Det är jättelångt kvar att säga mycket om det. Men, så det här kommer ske nu. Sen så är det ju dags att bygga om Regimentsgatan till exempel. Särskilt den sträckan mellan Färsensväg och Mariedalsvägen som jag med hela min barndom minns jag den långa, långa sträckan bara som ett långt, fult staket i mitten för att man inte skulle korsa gatan. Så där kommer bli nya övergångsställen, där kommer bli nya träd, där kommer bli busskörfält, cykelbana. Så Regimentsgatan kommer ju verkligen förändras och bli något helt annat jämfört med det idag.
Mm.
Men som sagt, det sker i etapper detta. Det är det enda sättet att göra det.
Mm.
Ut Kirseberg, Segevång, där har vi också nu byggnation som är på gång. Ganska mycket, för där ska också Malmö Expresslinjen gå.
Mm. Jag tänker liksom på det här med turtätheten. Liksom, ska vi slänga de här tidtabellerna som vi har framöver och att de kommer så ofta så att vi kan bara gå ut och ställa oss? Är det som blir konkurrenskraften i det hela?
Ja, jag skulle vilja säga när det gäller våra expresslinjer som kommer bli 5 totalt. Vi har ju en redan så vi får 4 nya. Där ska man ha samma känsla som tunnelbanan. Du ska inte behöva titta på en tidtabell, utan du ska bara ställa dig vid hållplatsen. Har du missat den ska du veta att om några minuter så kommer nästa. Så det skulle jag säga, det är konkurrenskraften i framtiden. Då kan man säga så här, och det brukar jag upplysa folk om när vi diskuterar om bussar, så all forskning visar det också. Nej, det gynnar inte kollektivtrafiken att ha massvis av hållplatser. Vad som gynnar kollektivtrafiken det är att det är framförallt snabbt, att det går i tid som förväntat. Helt så mycket tid så att du inte behöver titta på tidtabellen. Och att det är hyfsat bekvämt. Ekonomi och pengar är sällan argumentet för kollektivtrafiken. Vill vi att människor ska ställa bilen och så värderar de det här. Och det gör att då ska du ha, för att det då ska gå snabbt och vara rationell, så ska du inte ha väldigt många hållplatser. Du har ganska långt mellan hållplatserna. Men å andra sidan så vinner du det då genom att det går väldigt snabbt och är väldigt smidigt.
Kan man se några sådana tendenser när man mäter, för man mäter ju allting idag. Ser man att folk väljer att ta kollektivtrafiken för att den har blivit mer effektiv?
Ja, vi ser på 5:an så var det väldigt tydligt så. Jag tror 5:an ökar sitt resande med över 70%. Efter att man införde den. Och då tog man ju faktiskt bort hållplatser. Så det ska man, alltså, trots att man tog bort hållplatser så uppvägde alla andra fördelar. Det vill säga att det var snabbt, smidigt, ingen. Och till exempel sådana här grejer som heter visering, heter ju det här när du stiger på bussen och ska visa din biljett för föraren.
Blippa,
precis. På 5:an ser man det väldigt tydligt. När man tog bort den här viseringen genom framdörrarna vid en chaufför och hade påstigning och avstigning genom alla dörrar istället. Så går det väldigt mycket snabbare. Och det är en av de grejerna jag som kommunalråd har drivit med Skåne trafiken. Det är att vi ska ha den typen av visering för alla bussar. Därför att då kommer de gå väldigt mycket mer i tid. 6:an som jag brukar ta, den är alltid knökfull när de kommer till Hylje. Alltså verkligen proppfull. Och det tar väldigt lång tid. Dels för folk att stiga av, ännu längre för folk att stiga på. För alla ska blippa vid en och samma dörr vid chauffören. Så vi har varit på väldigt mycket med viseringen om alla dörrar, för det kommer gå väldigt mycket snabbare.
Men det förutsätter ju också fler kontrollanter, för att det är ganska många som ser det som nyttjar bussen.
Ja, alltså det är både ja och nej. Vi kan säga så här, ja, fusket ökade ju nu under pandemin. Men det ligger på runt 10%. Och då ska man veta att vår kontrollverksamhet i Skånetrafiken var dyrare än de kontrollavgifter man drog in och fusket. Så att ja, jag är väl tillhör de där, hitta några andra system då får vi se. Och det är en av de grejerna jag har drivit då Jag sitter ju opposition i kollektivtrafiknämnden. Mm. Det är alliansen som styr. Men det är en av de grejerna jag drev nu. När man tvingas då stänga framdörrarna på grund av pandemin. Så drev jag just det här. Använd den här krisen till att utveckla ett annat system för visering. Och för mig är det så enkelt att om jag slår på Skånetrafikens app. Mm. Och använder, då måste man använda platttjänster. Då löser mobilen av var jag befinner mig. Och för mig så är det så enkelt att då slår du på en sändare. Så när du, idag så är tekniken där att man skulle mycket enkelt kunna när man stiger på bussen om man bara har appen på. Så har du en sändare som säger på när du, som där telefonen säger till bussen nu har jag stigit på.
Mm.
Och då är det ganska enkelt med ett sånt system att faktiskt räkna ut hur många gick på bussen och hur många hade betalat.
Mm. Tekniken finns där, det är ju bara vi ska
tillämpa. Exakt, den. Men vi har inte använt den. Nej. Och det är lite, jag tycker det är lite lost opportunity det här. Mm. Jag tycker att man skulle använt pandemin till att utveckla den här tekniken mer. För att i det långa loppet är det så här, vi tjänar på detta allihopa. Mm. Om man hittar andra system än det väldigt gammeldags att man ska gå fram till chauffören och blippa.
Mm.
Det är liksom fånerier egentligen.
Mm. Jag ser ju att nu har man ju satt 3 blippmaskiner vid chauffören, ja. Så att man har 3 olika alternativ, så det blir ju inte det riktigt. Nej. Men det är klart, när det är morgontrafik och det är kvällstrafik, ja. Så blir flödet,
ja, betydligt större. Ja, du vet ju själv, mobiltelefonen har har ju jättemånga förtjänster, men en av grejerna som är sjukt frustrerande är ju skärmsläckare.
Mm.
Och det kan man ge sig på att den skärmsläckaren går alltid på så fort du ska visa mobiltelefonen med den här blippmaskinen. Och så är det någon som får problem med det och stoppar upp resten av kön.
Ja.
Och där, det är liksom det här jag menar, det här kunde gått mycket, mycket smidigare på andra sätt.
Mm. Då kommer vi direkt in på just detta med taxipolitiken, för det är också någonstans där man har diskuterat det i många år. Alltså, hur höga taxor kan man ta ut av kunderna eller resenärerna? Jag vet inte vilket begrepp ni använder på oss. Men,
jag säger resenärer, högre än säger kunder.
Ja, okej, bra. Det känns mer bekant, resenärer. Hur ser det ut? För det är ju många nu som har reagerat att liksom, det är ju dyrt om du inte har ett månadskort. Mm. Jag säger alltid köp ett månadskort för du får igen det, mer än väl. Mm. Och så. Men hur ser den utvecklingen ut? Vilka politiska diskussioner för ni i kollektivtrafiknämnden?
Ja, alltså då kan man säga så här. Numera så är det inte så mycket diskussion om höjningar. Därför har man fattat beslut i regionfullmäktige att biljettpriset höjs med index varje år per automatik. Så att det blir inte liksom särskilda beslut om höjningar, utan de följer index. Men det är klart att vi har mycket diskussioner om just det här, olika rabatterade resor.
Mm.
Under pandemin prövar man ju det här med man kunde ha lösa sådana här 7-dagars biljett och flex, alltså flexresor, det vill säga du löste 10 resor som du kunde ta ut under en hel månad och sånt där. Så man har gjort olika sådana här tester, de har vi diskuterat mycket där, för det är, problemet med det här är med olika rabatter och så. Och det tror jag alla känner igen sig, de som har åkt i Danmark någon gång, att oftast har det varit mer förmånligt att lösa en sån här familjebiljett.
Mm.
Även om man inte har valt familj.
Ja, det är korrekt.
Ja, precis. Och det är precis sådana bekymmer man har med olika rabatterade resor. Så att vi såg ett tag till exempel, som du säger nu, att de som brukar lösa månadsbiljett, de gick över till 7-dagars biljett. Mm. För att det blev helt plötsligt mycket billigare. Och så det där måste man se upp med, den formen av kannibalism inom rabatterade system. Jag tycker dock att man har lyckats ganska bra. Man har tagit fram ganska bra alternativ. Man har ju gett nu till jul där man kunde ungefär som sommarkortet.
Mm.
Jag tycker att det där är ganska bra. Det ska vi nog fortsätta med. Mm. Nu ser vi ju ganska tydligt här effekterna av pandemin. Då kan man säga lite enkelt så här att resan på tågen har kommit tillbaka jättesnabbt. Och det är nästan lite över än innan 2019. Buss är den stora utmaningen. Det är framförallt människor på landsbygden som pendlar till Malmö, Lund eller Helsingborg. Och så. Och de har köpt sig en annan bil nu under pandemin och använder den fortfarande. Så att där kommer jag en stor utmaning när det gäller att locka tillbaka folk till bussarna.
Mm.
Det är dock inte samma utmaning i Malmö. Utan i Malmö så har bussresan att komma tillbaka väldigt snabbt. Kulturen här är en annan.
Mm. Och det är bra.
Jättebra.
Mm. Så. För det är det man oftast blir rädd för. Hittar man tillbaka eller inte?
Ja, ja, och
för vi är ju vanemänniskor också.
Ja, och tyvärr är det ju så att det där hänger ihop. Vilket jag kritiserat Alliansen mycket för. För de har ju skar ner ganska kraftigt på kollektivtrafiken här på grund av pandemin. Bekymret är ju då att när man skär ner så tappar man ännu fler resenärer. Mm. Och det är ännu färre resenärer som vill komma tillbaka till ett sämre utbud.
Mm.
Jag vet inte hur de är liknande med Slim Fit skjorta och så. Men
jag tänkte vi skulle avsluta vårt samtal med denna klassiker nu. Med
och det var liksom exakt det jag menar. Va? Alltså, jag hatar ju sådana här Slim Fit kläder och sådär. Det är ju bara dumhet. Men det är ju liksom den här grejen. Va? Först betalar man för en normal stor skjorta. Och sen när man kommer tillbaka till affären så helt plötsligt får man betala lika mycket pengar. Men då är det en Slim Fit, det vill säga mindre tyg.
Mm.
Och den sitter sämre.
Mm.
Och det var ju liksom en liknelse med kollektivtrafiken. Att innan pandemin så hade man ett visst utbud som man fortfarande betalar månadskort för. Och nu ska man fortfarande betala samma månadskort, lite dyrare, men för sämre trafik som man skurit ner på.
Mm.
Och jag menar att det blir ett moment 22 det där. För att vem vill komma tillbaka till någonting som faktiskt är sämre än det var innan?
Mm.
Nej, det måste vara lika bra givetvis. Mm. Annars betalar inte folk för.
Men jag läste via sociala medier att din fru påtalade att du hade ju sådana skjortor hemma.
Ja, alltså jag har en slimfitskjorta i
det tyckte jag var lite fynd.
Och den slimfitskjortan, jag köpte den ett sag ögonblick där jag tänkte, jag kanske går ner vikt. Jag kommer träna.
Okay.
Jag kommer i den här skjortan då. Nu 10 år senare kan jag säga att det har inte hänt så mycket. Jag är nog längre ifrån en skjorta nu när jag var det.
Men det var härligt inlägg faktiskt.
Ja, ju. Jag borde inte ha slimfit. Jag säger det inte. Alltså, folk som har över XL. Jag har ju XXL.
Mm.
Alltså det finns inte en enda som har XXL som borde ha på sig en slimfit skjorta. Alltså det är bara objektivt så. Jag borde inte ha på mig. Ja. Andra i den storleken borde inte ha på sig. Jag påstår att detta får expediter otal gånger. Ja. Titta på min kropp. Mm. Borde jag ha en slimfit skjorta? För min omgivnings skull och för min egen skull.
Svarar de ja?
Det är ingen som har svarat ja hittills.
Nej.
Det är dumhet. De borde sluta sälja skjortor.
Precis. Men det blir i alla fall goa garv uppe i regionsfullmäktige när denna klassikern tycks.
Man måste ha hjärtat med också.
Ja, absolut. Och glimten också.
Ja, precis.
Jag tänkte att vi ska avsluta vårt samtal strax. Men vi har ju pratat om de här stora förändringarna som pågår och som kommer att vara fram till 2029. Vi har pratat lite om tryggheten och synkningen mellan medtrafikanterna i Malmö och så vidare. Det jag tänkte vi skulle avsluta med, det är ju de här experimenten som jag benämner dem. För det känns som de här nya bussarna man köper in, så verkar det vara lite mer experiment. För,
ja, så?
Ja, så nu, jag bara säger liksom nu de absolut senaste, som, och det är inget klagomål. Mm. För mig är det inga problem, men jag kan säga att det begränsar. För nu är det ju trappsteg upp till den sista delen.
Mm.
Och då tänker jag, hur ska
det har jag inte lagt
nej, hur ska de äldre ta sig upp där och så vidare? Det innebär att deras yta blir ju ganska begränsad. De har ett par barnvagnar och äldre som behöver sitta.
Ja,
så är halva bussen är exkluderad från dem.
Ja.
Och man ser ju också, liksom, det är inte alla som är observanta för de trapporna. Men jag bara tänker, finns det liksom någon norm när man diskuterar inköp av nya bussar?
Ja,
för,
men det,
för det här med tekniken med wifi och liksom du kan ladda mobilen, allt det där är ju perfekt. Och de här tv-apparaterna och så, allt är perfekt. Men liksom det känns som att man har inte riktigt greppat kring.
Nej, det måste jag kolla upp. Det är klart det finns normer och krav när vi upphandlar. Jag vet om att stadsbussar till exempel har ju framförallt ståytor, inte sittytor.
Mm.
Och det är just för att man vill ha fler resenärer på varje buss.
Mm.
Och de åker kortare.
Mm.
Men de ska ju klart vara anpassade för funktionsnedsättare och så här. Så att, jag får kolla upp det helt enkelt. Just de här trappstegen har jag inte lagt märke till att fundera på när jag åkt bussen.
Nej, för det är den senare modellen som liksom, ja, jag tycker det är jättebra för man kommer ihåg högre, man ser mer och så. Men, och jag har inget alls, men jag bara tänker att det begränsar ju ganska många, för då blir det ju trångt där, precis där. Och de äldre ska ju kunna ta sig på och av.
Och ja, så. Och det blir så att det är bara en viss kategori som rör sig bakåt i bussen.
Mm. Så är det. Mm. Ja, precis. Så det är på gång och så. Och hur kommer de här framtida bussarna att liksom se ut? Har man något tänk? Har man liksom tagit tag i de bitarna också nu när ni... För det är ju investeringen som måste göras hela tiden. Ja, alltså, så jag bara tänker, hur ser den supermoderna bussen ut?
Ja, alltså för det första är det ju att vi går över helt och hållet till 100% eldrift. Och det där går utvecklingen supersnabbt. När vi skrev under storstadsavtalet 2017, då skrev vi under på trådbussar. För batterikapaciteten räckte inte. Nej. Så man ska koppla trådar i luften. Sedan 2019 hörde Skåntrafiken av sig och sa nej, men det räcker med att vi har depåladdade. Mm. Eller ändhållplatsladdade. Alltså det vill säga det vi har på sjuan idag. Laddas vi ändhållplats. Sen 2020 så ringde de igen och sa nej, vi går på depåladdning nu. Det vill säga vi laddar bara över natten. Så vi behöver ingen laddinfrastruktur ute i stan. Och det är så snabbt går utvecklingen. Mm. Och det kommer betyda mycket. Det innebär, brukar jag säga för skojs skull, det innebär att bussar idag kan gå in i en byggnad utan problem. För de har inga avgaser längre. Så de kan köra rakt in i en påja och ha bussplatsen inne i en påja. Om man bara vill tänka fritt. Mm. Vilket jag tycker är spännande när man tänker på hur terminaler ska se ut om man bygger där.
Ja, och hela Nyhamnen.
Ja, du klarar liksom att köra in en buss i en byggnad och släppa av dem precis utanför kassan på konsumen. Så. Mm. Det är det ena. Det andra är ju det vi pratar om nu precis. Hur de är invändigt. Och där kommer ju inte hända så mycket. Utan framförallt bygger man för en snabb trafik och framförallt att folk ska stå för att vi ska öka kapaciteten. Mm. Jag tror att vi kommer att se mer av det här med visering genom alla dörrar.
Mm.
Och att chauffören sitter isolerad och kommer bara koncentrera sig på köra i framtiden.
Mm.
Och sen kompenserar man genom andra åtgärder då, trygghetssystem och sånt på bussen.
Mm.
Vi har pratat mycket om det här att man kanske ska ha en då, i samband med kameraövervakning och så. Att man ska ha någon slags knapp på bussen när man påkallar bussförarens uppmärksamhet ifall det skulle hända någonting. Vi pratar också om trygghet vid bussplatser och så. Men det är väl de största utvecklingarna. Sen så kommer massa annat som vi håller på med parallellt med detta. Men det har inte med kollektivtrafiken att göra, men det har man gjort anslutning till kollektivtrafiken. Och det är ju det här med delad mobilitet.
Mm.
Vi kommer att upprätta nu massa mobilitetshubbar runt om i stan som ansluts till kollektivtrafiken. Så du, framtiden ska du inte behöva äga din bil. Och då brukar jag säga att det är väldigt många människor, jag är ingen motståndare till bilen. Men däremot så vill jag inte äga en bil. Man ska inte behöva äga en bil. Utan alla ska ha tillgång till en bil. Så i framtiden så är det ju så att varje busshållplats och varje kvarter kommer vara försedd med delningsbara fordon. Elsparkcyklar, elcyklar, ellådcyklar, elmopeder och elbilar. Och de kommer stå överallt så att du behöver inte längre äga din egen bil. Du behöver inte längre betala parkeringsavgifter. Det enda du behöver göra är att gå bort och ta den bil du lånar för just den resan.
Mm. Då kommer många spara stora pengar.
Det är jag helt övertygad om. Och det har blivit en väldigt polariserad diskussion idag som låter som om den var bil eller inte.
Mm.
Men det är inte alls den framtid vi går till mötes. Utan den framtid vi går till mötes, den innebär att du väljer det fordon som går snabbast för just din resa.
Mm.
Ibland kommer det vara bil, ibland cykel, ibland buss, ibland tåg, ibland alltihopa.
Mm.
Du kanske lånar en bil som du kör bort till stationen och tar tåget där och när du kommer fram så lånar du en cykel.
Mm.
Alltså det är den framtiden som är fantastisk.
Men vi är ju oftast i de här sammanhangen lite konservativa.
Ja.
Vi vill ju liksom och så. Men jag tyckte faktiskt detta av, jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde den undersökningen, men den har ju speglats i många diskussioner. Det är ju faktiskt att bilen står ju still 21,5 timme per dygn.
Ja, men man säger att en bil under sin livstid används ungefär 3%.
Ja.
Och det brukar...
Och kostar hunger.
Ja, och det är förvaringen av bilen som retar folk. Mm. Och det är det de skriver brev till mig. Vi förvarar massa bilar.
Mm.
Därför den förvaringen kostar genom parkeringsavgift. Mm. Och då brukar jag säga att tänk om ni slapp förvara er bil.
Mm.
Om vi bara tar bort det ur ekvationen.
Mm.
Du behöver en bil, men du behöver bilen bara för en resa. Och då säger man att en delad bil idag, den kan ersätta 5-6 normala bilar. Därför en delad bil används mycket mer hela dygnets timmar än alla dygnets timmar än vad en din privata bil gör. Och det är liksom så. Jag, till exempel, jag cyklar hit nu för det är mycket effektivare än att ta bilen från stadshuset. Så jag cyklar hit. Men det, min bil står kvar vid stadshuset. Och den parkeringsplatsen kostar en massa pengar.
Då ska vi ta upp sista frågan innan jag släpper dig, Andreas. Och det är ju den här stora snackisen som har diskuterats många, många, många år nu, känns det som. Och jag vet att du har varit jätteengagerad och du har redan varit inne på din ilska över dessa elsparkcyklar.
Ja.
Alltså jag kan inte förstå att det heter så, men det är en annan sak. Då har ju många kommuner runt om, de har ju agerat olika på dessa, och vi ser nu i Stockholm där stängs ju de här av på helgerna efter 23 och sådana här grejer för att förhindra olyckor när de är onyktra och står på dem och så. Hur kommer vi att agera här i Malmö när det gäller förordningarna för dessa? För de är ju som sagt utplacerade och ligger överallt, och det, jag vet att man har gjort många insatser från kommunen och du och så, men det verkar ju inte riktigt som de här entreprenörerna riktigt lyssnar till detta.
Nej, men nej, därför man inte riktigt behöver just nu, för att det är polistillstånd de har, det löper ut 23. Det som händer nu under våren och sommaren är att vi börjar rulla ut särskilda parkeringsplatser. De kommer vara på gatan och de kommer vara, som det jag pratade om tidigare, mobilitetshubbar. Det kommer vara ett inhägnat område, ett litet staket runt om, där elsparkcyklarna ska parkeras, punkt slut. De får inte parkeras någon annanstans än på en sån parkeringsplats för elsparkcyklar på gatan. Det är det som kommer att ske. Så att nu börjar vi rulla ut i år. Det fortsätter nästa år. Vi pratar i dagsläget, jag tror förslaget just nu rör sig om 100-150 sådana här parkeringsplatser runt om i stan. Men de kommer vara på gatan, inte på trottoar. Än så länge kommer det vara frivilligt, som jag säger då, för företagen att ansluta sig till detta. Polistillståndet går ut i 23. Därefter kommer det vara krav och villkor på att de måste ställa sina elsparkcyklar där. Och användaren måste parkera sin elsparkcykel där. Och då pratar vi om de som är uthyrda. Vi kan inte reglera de som är privata av naturliga skäl, för de räknas som en cykel. Men just de här uthyr som alla retar sig på dem, de kommer, och jag tror att det är förutsättningen. Jag säger det ofta, jag tillhör inte de som vill förbjuda elsparkcyklar. Jag tycker det finns en poäng. Det finns många människor som använder det. Och det fyller sin funktion. Men vi måste ha ordning på det så folk, alla människor, just där de samsas med stadens yta. De kan inte ligga slängda på trottoaren. Eller som jag, varje dag när jag tar mig till jobb så har jag sett en elsparkcykel slängd i ett dike. Någon har legat där en och en halv månad. Och jag undrar, vem tar ansvar för den? Bolaget som har satt ut den gör det uppenbarligen inte.
Nej.
Och det är sjukt frustrerande.
Det blir lite High Chaparral.
Exakt, och det är det vi ska få ordning på.
Men detta som nu Stockholm och en del andra kommuner har också agerat i, med att man inte ska få använda och tillämpa dem under en viss tid på dygnet, är det någonting vi också tänker kring?
Nej, vi har inte sett skäl för att göra det och tror inte att det har så stor effekt. Man ska också veta att för väldigt många, framförallt yngre tjejer, så har elsparkcyklarna varit en trygghet när de ska ta sig hem på kvällarna när det är mörkt. Därför elsparkcykeln tar dem hem till hemmet utan att de behöver utsätta sig för någon annan. Liksom. Så därför har vi inte sett det som så angeläget. Det viktiga för oss har varit förordning på parkeringen. Att se till att de inte får lov att framförs där man inte får framföra dem. Precis som man inte får cykla på gågatan så får man inte köra elsparkcykel på gågatan. Alltså det är en massa sådana grejer som vi har försökt koncentrera oss på mer. Och sen så har vi droppat lite den här diskussionen om nattetid. För det har vi inte upplevt som det främsta bekymret. Men man ska inte utesluta det.
Nej. Stort tack för att du kom hit, Andreas Svensson. Och lycka till med ditt politiska arbete. Och du kommer ju fler gånger framöver.
Ja,
det är ju valrörelse
snart. Ja, precis. Kul att vara här.
Tack så mycket.
Tack.